Vad gör egentligen en idrottskonsulent och varför anses de vara poliser? Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i Sportviews podcast. Mitt namn är Jakob Wikastål och det är jag som är värd för Sportviews podcast. En intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Idag har vi en ny intressant gäst med oss. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet där jag sitter ner med idrottskonsulenten Lisbeth Olofsson från RF SISU Västerbotten. Vi kommer att prata om hennes resa från idrotten till entreprenörskapet, till friskvård och rikskänd som bokförfattare, men även vad RF SISU egentligen gör. Så låt mig först få introducera Lisbeth Olofsson. Lisbeth kommer från lilla orten Robertsfors på östkusten i Västerbotten. Hon har gått en lång och krokig resa från en framgångsrik friidrottare till tappat idrottsintresse, men hamnade sedan in på bilsport med folkrace. Därefter har hon en kandidatexamen från idrott och hälsa från Umeå universitet samt utbildad på GIH i Örebro. Sedan har hon expertis för friskvård för äldre, drev eget företag under 15 år och har föreläst en hel del inom friskvård för äldre. Lisbeth har skrivit och gett ut ett tiotal böcker i huvudsak inom friskvård och stresshantering. 2009 vann hon ICA-Kurirens kokbokskurspris och blev rikskänd för sin bok Car BQ som handlar om att laga middag på bilmotorn. Sedan 2013 arbetar Lisbeth som idrottskonsulent på RF SISU Västerbotten. Varmt välkommen till Sportviews podcast, Lisbeth Olofsson.
Jag tackar för det och inser att Google är väldigt bra att ha sådana här sammanhang och att din sammanfattning är ju som en liten wake up call för mig själv, för jag har ju glömt hälften av det. Tack så mycket.
Ja, nej, jag hoppas på att det var någorlunda rätt, och det är ju verkligen många olika saker som har hänt däremellan, vilket jag hoppas på att vi kommer höra lite mer av kommande stund. Men du, jag tänker så här då. Du som är då idrottskonsulent jobbar ju med idrottsrörelsen till vardags. Men jag tänker, ska vi kanske börja där allting hände från början och helt enkelt ställa frågan hur du kom i kontakt med idrotten från början?
Första gången, det tror jag var när jag var inte så gammal. Min pappa satt ute i ladugården och vi hade en ko som fick kalva. Han hade en walkie-talkie. Vi ungar satt inne i huset med en annan walkie-talkie och vi refererade tv-pucken till honom där ute. Själv visste vi väl inte riktigt vad det var, utom att det var en puck och en klubba, massa människor. Men han var extremt intresserad och jag minns att vi skrek mål samtidigt som någon ko födde en kalv. Och det var faktiskt en väldigt spännande upplevelse.
Ja, men härligt, en mix där med miljön runt om också. Och vad är det som fick dig liksom att börja intressera dig för idrotten?
Jag började väl egentligen inte att intressera mig så värst mycket, utan jag hamnade ju i skolan. Och i skolan på gympan upptäckte väl många runt omkring mig att jag hade någon viss fallenhet för att kasta saker. Och jag vet ingen aning var det där kommer ifrån, utan de började peppa mig och sa att det finns faktiskt en friidrottsförening som jag tyckte jag skulle gå med i den där och prova. Så jag gick med den och började inse att det där med att kasta, jag var ganska duktig på det. Jag var nog ingen talang, men det är ganska svårt att kasta grejer. De hockade upp mig där. Och så fick jag ibland låna hem grejer och kasta hemma och prova. Och blev ganska frälst i att kunna göra någonting på ett annat sätt än vad jag gjort förut.
Och minns du hur det var de första veckorna när du hade börjat komma igång med det? Hur du själv upplevde det från första kastet till efter några veckors träning?
Jag hade ju en syster som kastade, som det då hette, slungboll. Det var ju sån här fruktansvärt sak som man aldrig fick iväg. Och själv så hade jag ju fått ett spjut. Och jag insåg ju ganska fort det här med vad teknik är och hur det fungerar. Om du tar i allt vad du orkar så går det inte så bra. För då förlorar man ju teknik och allting annat. Så när jag fick iväg de här första fina kasterna med rätt teknik och rätt spänning i kroppen och med rätt fart. Alltså man blir ju alldeles lycklig. Jag kan som inte beskriva den, utan det var som att det fungerar. Allting fungerar. Så det var ju en väldigt rolig känsla.
Och slungboll, alltså, det har inte, vi kanske inte har idag, inte haft på ett bra tag. Kan man försöka förklara det för alla som lyssnar just nu?
Ja, det var sådana här fruktansvärt tingest. Det var en stor gummiboll där det gick igenom ett stort band. Så jag kan tänka mig liknande som att kasta en slägga, men mycket lättare och mycket konstigare. Och man kastar den ju som en boll. Det går inte att beskriva. Man måste kolla vad det
är. Man ska helt enkelt googla på slungboll.
Man måste googla, ja. Jag har aldrig sett det sen dess. Jag tror att det försvann ganska fort där på 80-talet kanske. Ja, jag vet inte.
Nej, jag förstår. Jag känner inte till det, så det är en upplysning bara för mig själv som jag tycker det ska bli intressant att titta på vidare. Och hur länge höll du på med kastningen?
Jag höll nog på ganska länge, eller länge och länge. Jag fortsatte genom högstadiet och upp i gymnasiet. Och när man kommer upp i gymnasiet så får man ju lite andra intressen. Det börjar ju kretsa mycket med pojkar och med att man byter ort för att börja studera. Och har man inga kompisar då som är just i det här ämnet, så då började det fejda bort. Så jag tror att jag undrar om jag inte var en 17-18 år där när jag insåg att jag ville hellre vara torr i håret och ha frisyr och vara ute och jaga pojkar istället för att stå och duscha och vara blöt och träna varenda dag. Så det blev som där jag byter.
Och kan du minnas om det var att några föräldrar eller andra klasskamrater eller vänner eller tränare för den del som på något sätt pratade med dig innan du började försvinna iväg till killarna istället för idrotten?
Nej, det som hände var väl mest det här att jag bytte ort. Jag kom inte in i en ny förening. Och de kompisar jag hade, de förstod ju inte vad det där var för någonting. Och när man är kastare så måste jag tyvärr tala om det att man får ju inte vara bland alla andra där, de här roliga som att hoppa längdhopp eller springa runt eller sova. Utan när man kastar så måste man ju vara på ett ställe där man inte kan slå ihjäl någon. Så då får man ju vara på en plan som är långt ifrån alla andra. Och har man då inte med sig 2-3 stycken, då blir det ganska tråkigt att stå där själv och kasta. Så jag tror att det var det som var grejen, att jag sluta med det och börja med där jag kände mig mer hemma, och då blev det ju bilsport.
Mm. Och just bilsporten som du nu nämner, hur kom den in i bilden?
Jag kommer från en typisk bilsport, veteranbilar och alla världens fordon från en sån familj. Så det var ganska enkelt att byta in i en värld där jag kände till vad allt hette och där jag kände mig välkommen och kunde som grund in i saker och ting. Men vad som hände var det att köra bil på olika sätt, från dragracing till folkrace. Det gjorde mig så fruktansvärt nervös som inte jag var van vid. Så att jag skakade hela jag också och tänkte så här, nej. Det är inte värt det här. Jag vill inte må illa varenda gång jag ska starta. Utan jag börjar istället då att utbilda mig till funktionär. Så det slutar ju med att jag är tävlingsledare och lite sådana saker inom bilsporten istället då.
Var det något som du själv bara frågade efter, om du kunde hjälpa till vid sidan av? Eller fick du hjälpa i form av att någon frågade dig om du kunde ställa upp vid sidan av istället?
Det som hände, det var det att vi byggde upp en sektion som just höll på med motorsport. Och då var jag ju redan inne i den här sektionen, och då blev det ganska automatiskt att vi behöver funktionärer, vi behöver det och det. Och jag började på att utbilda mig och tyckte det var ganska roligt. Och då blev det så att jag stannade kvar som funktionär medan de andra de fortsatte att köra bil. Och så kunde jag ju hooka upp med de folket som jag tyckte var bra att ha med sig. Så att vi hade ju egen bana och jag var väl tävlingsledare tror jag i flera år. Den enda som var innan vi kunde då börja på utbilda fler. Och då känns man ju när man är 20 år och får den där uppgiften att kunna leda och fördela och vara lite boss men på ett bra sätt. Det triggar ganska bra en sån som jag som tycker att det är roligt att få vara med i hetluften.
Och kan man på något sätt så här förklara, alltså vad var det liksom som var så kul i det hela? Var det just det du säger här på slutet, att när du väl fick stå kanske på något sätt i centrum och få leda andra vad de skulle göra? Var det liksom de pusselbitarna som ledde ihop till det roliga i funktionärsbiten?
Ja, det var det. Samt att jag upptäckte att leda andra och få dem att göra olika saker, det är som en utveckling. Jag utvecklas ju själv när jag får se att andra utvecklas. Och det var ju allt från att lära dem hur man startar på en startplatta till att köra runt och komma i mål. Och sen uppföra sig både före och innan och efter på ett bra sätt. Så det blev som ett helt paket med att jag såg att jag kunde göra väldigt mycket nytta för andra.
Och helt enkelt se andra utvecklas och förstå de sakerna som du hade kanske som självklart i ditt huvud och se den utvecklingen.
Ja, absolut. Och lite grann det här att jag kunde göra nytta.
Mm. Och tittar vi på hur det ser ut idag med folkrace och ditt engagemang kring bilsporten, hur länge höll du på med det och hur ser det ut idag?
Ja, jag tror att jag höll på i, jag ska tro till och från i 10 år. Under den här perioden så då började jag ju att tänka på min idrottskarriär och börja se runt omkring med att folk blev ganska fort, de blev sjuka på sitt jobb. Och det här började ju intressera mig för att varför blir inte jag sjuk som har samma jobb som de här? Det var tunga lyft, det var skitig miljö, det var lite jobbiga arbetssituationer. Och mina kollegor, arbetskamrater, de började på att vackla och de fick ont överallt och de var sjukskrivna och de försvann. Så här började jag på att tänka på att ja, men här måste ju finnas något att göra. Varför är jag frisk och inte de? Och här började ju de mitt friskvårdsintresse. Och just det här med att leda andra och förstå och utveckla andra människor i det här tänket som jag hade. För jag var ju vältränad. Det var inte de. Och det var ju där skon klämde, att jag var ju ganska muskulärt förberedd för mitt tunga jobb. Så där började ju det intresset att väckas.
När var det du insåg? När var det liksom den myntet trillade ner att, vänta nu, det är kanske min hälsa här som är i grunden?
Jag tror att jag var kring 25 år eller någonting liknande. Så jag började på att titta efter utbildningar och börja utbilda mig. Och i samband med det så då fädade jag lite grann bort ifrån då motorsporten. För att jag började föreläsa. Och jag föreläste i ganska många år och jag började utbilda folk. Och titta på vad är det som händer på deras arbetsplats. Och jag började på att utbilda mig mer och mer. Jag hade stressutbildningar. Jag hade mycket sådana här utbildningar. Och jag såg att jag kunde hjälpa till där. Om jag kunde hålla mig lugn och sansad. Och få andra människor att förstå. Och utveckla sig själv. Och börja på att kanske träna eller sluta med någonting. Och så började de må mycket bättre. Och så tackar de mig för att jag var så bra. Men egentligen så var jag ju inte bra. Utan det var bara att de fick insikt i sin situation. Och det där tyckte jag var så himla mysigt. Ja.
På vilket sätt? Hur menar du? Kan du utveckla?
Ja, att jag kunde med den lilla kunskap som jag hade få andra människor att må bra. Och att de fick ta sina egna beslut. Och det här är som grunden i vad idrotten gör. Det är att man bildar folk. Och man utbildar dem. Så att man får som en självinsikt. Och jag tycker det är så kul att se andra människor växa. Och det här är ju lite grann provocerande då. Eftersom när man tävlar inom friidrott eller inom bisport så vill man ju vara först. Man får en dörra. Man vill ju vara bäst och först och allt det här. Men här börjar jag på inse att det är inte det som ger mig så mycket energi. Utan min energi får jag när jag ser att andra växer och blir så himla duktiga på det de gör. Så det tycker jag det är faktiskt helt fantastiskt roligt.
När är du liksom, eller hur lång tid tar det för dig skulle du säga att se folk själv förstå poängen att de faktiskt kan klara själva?
Ibland kan det ta väldigt länge för att om jag tänker så här, idrottsrörelsen, där får vi in folk som vill någonting. Inom friskvården, där man som jag då var i, där vi jobbade med friska människor som behövde göra några andra omställningar för att fortsätta vara friska. Där var det ju människor som egentligen inte ville någonting. Så där var det ju utmaningen att få dem att förstå på något bra sätt att om jag gör så här så kommer jag må bättre. Och den där vägen är ju jättelång för vissa människor. Och om man då tittar på rehabiliteringen där man är, där är man ju sjuk och då krävs ju som en helt annan tänk då. Så att det var jag inte in i utan jag var ju med den här friskvårdsbiten.
Och jag tänker på just den biten, det här kan ju kopplas till egentligen många olika situationer idag. Just när du ska prata med någon som alltifrån har redan en helt annan inställning än vad du har till att den kanske inte har fått rätt perspektiv framför sig. Och då är det svårt att veta att det du säger eller den som berättar faktiskt säger något logiskt och rätt som man borde fundera på. Hur, just den biten, liksom, hur brottas man med den eller hur ett bra sätt skulle du säga att hantera en situation med en person som kanske inte vill att samarbeta med det du vill lära ut?
Det här är ju som en nyckel till allt vad vi gör här i livet, tänker jag. Att hitta den där hur man ska uttrycka sig och hur man ska tänka. Här fick jag för det första lägga bort mitt eget ego. Det är ungefär som om man, vi brukar skoja sig så här, om jag går till en psykolog och så säger psykologen så här, men herregud, jag har ju mycket värre än du. Alltså du förstår, nu har det hänt det här och det är mycket värre än vad du är. Om jag kommer också in med den jag ska säga, om jag kommer in och säger så i vissa situationer så då får jag ingen som vill höra på mig. Så jag måste alltså ta bort mitt ego, jag måste sätta mig ner och ha de största öronen som finns och så knipa igen mun och bara lyssna. Och höra. Och de får berätta. Och man börjar knyta ihop saker och ting. Och man frågar och man frågar och man frågar och man frågar. Och sen kan man börja på att lägga lite grund på att har du tänkt på det här? Skulle man kunna göra så här? Hur tänker du? Hur skulle du kunna tänka? Om du fick önska, vad skulle du göra? Så att det gäller som att vara väldigt försiktig och få på. Men ge dem så mycket information så att de tror till slut att ja, de har kommer på det här själv. Och det är lite trixigt ibland att som för jag som är lite på och vill så mycket att kunna vara tyst, att kunna invänta, att kunna se den här utvecklingen som sker. För det gör det. Men du får ju vänta ut ibland.
Ja, och jag tänker just det är ju kanske en utmaning bara i sig självt. Att den som nu ska försöka rädda en människa eller liksom uppmuntra, alltså det finns ju olika sätt hur vi kan se på det här, men att den personen som vill gärna hjälpa, att den också har tålamod att vänta på det tillfälle, den tror jag också är lite klurig. Jag vet inte hur du själv kanske upplevt eller sett andra i den situationen.
Ja, alltså det är, jag brukar säga ibland att det har med erfarenhet, lite fingertoppkänsla, att kunna invänta olika saker i olika situationer och inte leverera massa sanningar eller lösningar. För det kan ta ganska lång tid och det kan ibland ta 2 år. Då kan de komma och säga, men du vet en sak, nu har jag kommit på någonting. Och så berättar de någonting så tänker jag så här, ja men vad bra att till slut fastnar det där. Och det är den momentet som man måste hålla tand för tunga och inte säga några dumheter eller köra över någon. Och det här tänker jag, så här var ju inte jag när jag var 20 år. Utan det har ju kommit med tiden att jag behöver inte hävda mig och berätta och vad jag tycker och tänker och hela tiden försöka styra från mitt perspektiv, utan invänta och prata och, som jag säger, bildning. Att bilda folk, det är ju när man sitter och pratar med varandra och kommer fram till olika synpunkter. Det är där som är det fina.
Det är ju en jättebra förklaring på bilda. Just det är ett begrepp som jag själv kunde tyckas höra inom idrotten, men det var inte riktigt lika lätt vad det egentligen innebar. Och det är väl också någonting som du kommer kunna berätta lite mer kring ditt arbete idag. Men jag tänker, liksom, hur, du har ju också haft en entreprenörskapsresa och haft drivit eget. Vad skulle du säga fick dig att göra den resan och lite lärdomar från det? För du gick ju, tog ett steget vidare efter det.
När jag hade gått min utbildning klar blev jag anställd på en stor industri som friskvårdare. När jag hade jobbat där i många år, nej det var inte så många, kanske runt 10 år, så började jag få så mycket frågor från andra människor hur vi hade gjort på våran arbetsplats och på hela industrin. Och där föddes ju då min tanke så här, jag är ganska låst här där jag är nu. För att jag har ju provat allt. Jag har fått dem på dit jag vill allihopa. Och nu har jag som gjort mitt här. Så jag tänkte det. Ska jag tillgodose alla de här frågorna jag får, så vill jag ju inte ge bort det gratis. Så vad blir det så? De måste ju starta ett företag. Så då gjorde jag det. Och så var jag ute och föreläste. Och hade utbildningar. Från Skåne upp till Norrbotten. Hela Sverige. I flera år skrev böcker under tiden på det jag lärde mig. Och ja, till slut blir man läsa och föreläsa. Så är det bara.
Och jag tänker bara det att starta ett företag är ju ingenting som man kanske bara gör sådär. Och skriva böcker är kanske inte heller någonting man bara gör sådär. Hur hittar du motivationen och... hade du något stöd på vägen för att göra de här besluten?
Jag hamnade ju i en tid där friskvård inte var så väldigt känt. Och jag hamnade också i en tid där friskvård på företag inte var så himla mycket. För man tyckte som så här, det är eget ansvar, så här ska man ju se till att vara frisk utanför arbetet. Så... jag fick lov att ta lite långa vägar till vissa saker. Jag till exempel utbildade mig till personlig tränare. Hade en tanke då på att då kunde jag gå in i företag och vara personlig tränare och träna upp de här rehabfallen eller de som var lite krassliga och sådär. Men det gick ju inte. Där åkte jag på pumpen så det bara smällde om det. För företagen har ju en företagshälsa och då konkurrerar man med dem. Så det var ju bara som att nej, det gick inte att använda det här. Så jag provade mycket. Jag fick inte så himla mycket hjälp just i ämnet friskvård. Men hur man driver företag, det fick jag ju hur mycket som helst. Så att jag tog ganska krångliga vägar till vissa saker. Jag utbildade mig i stress. Hittade kollegor som jag samarbetade med inom området. Vi var på väg till Ungern med stressrelaterade hälsa. Med vissa personer då som... kom från Life Center i Luleå. Men blev stoppad där då på grund av att Försäkringskassan gick på pumpen där också då. Så att just när vi skulle åka med och var det första gruppen eller andra gruppen, då blev det tvärstopp. Så där lärde vi oss också att inte bara vara samarbetspartner till en part, utan försöka hitta fler så att man inte stod där utan jobb då efter ett års jobb med Försäkringskassan, och för det tar ju ganska lång tid att bli godkänd som utbildare och så här va. Så stod vi där utan jobb och då, vad ska vi nu göra? Ja, då måste vi hitta på något nytt. Och i den här svängen och hitta på nytt så blev man ganska utmattad, och tillsammans med då att jag gjorde alla de här föreläsningarna från hela Sverige så började jag ju på att fundera. Alltså, ska jag göra någonting annat nu? Nu börjar jag på att vara lite trött. För att alla tycker att idrott och friskvård är bra, men det är ju ingen som tar tag i frågan. Så att det blir lite dead end där.
Och böcker blev en naturlig del att skriva?
Jag skrev böckerna för att kunna ha med mig material ut. Så de första böckerna var, eller alla de här böckerna var ju gjorda för att jag var ute och föreläste, pratade med folk, utbildade dem och fick massa frågor. Och de frågorna tog jag tillbaka och skrev. I början var det ju som ett material jag skrev. Men till slut när folk började se till exempel de här rehabföretagen, då sa de det, men varför skriver du inte en bok på det? Och då blev det ju böcker då, en efter en som jag då använde då i min utbildning.
Det låter väldigt simpelt och enkelt. Jag tänker att det finns säkert en hel del där bakom det, att göra, skapa bara en bok och sen ta det vidare. Men det är ju sjukt imponerande att inte allt från intervju utan man kör på och till exempel föreläser till så att du känner, om inte det är lika motiverande, så hittar du nya vägar att skapa en motivation och en glädje i vardagen. Vilket är väldigt kul att höra, att man kanske inte måste se att det du gör just nu är det du måste göra hela livet, utan det finns, efter några år kanske kommer en ny resa, men det är ingenting man kanske vet när man funderar på det.
Nej, det har du alldeles rätt i. Och just det här med att skriva en bok, det är jätteenkelt att skriva en bok. Du kan skriva en bok bara nästa vecka. Men att ge ut den, att få den, någon som tar tag i den, korrekturläser och ger ut den, och sen när den här boken kommer ut i press och ska ut och säljas, då är du så spyrläst på den här boken som du har skrivit och du har korrigerat och du har rättat, du har läst den 45 gånger, så att då ska du börja som ut med den här boken och börja jobba med den. Och det är då det kom det här, nej, var det här så himla kul, för då måste man liksom upprepa allt för alla då. Så att jag kommit till just den här vändpunkten då, att vara ute med mina böcker, börja på att se att jag är ganska less på att föreläsa. Jag föreläste rätt häftigt ett tag där och börja inse också, är det här jag vill? Ska jag stå på en scen och prata för folk och aldrig vet vart det här landar? Jag har ingen koll på om de här tar med sig det här och gör någonting hemma eller vad de gör med det här. Så att jag pausade lite grann och tänkte då att jag kanske ska göra något roligt. Mer roligt. Och kom att tänka på mina bilar. Jag har ju lite veteranbilar själv. Och hur jag gjorde som när jag var ung. Och vad vi gjorde var att vi var ute och körde bil på natten. Det fanns ju inga kiosker öppna. Utan vad vi gjorde, det var ju att vi tog en varmkorsburk, slog två hål i den, ställde den på grenröret och körde. Och när det började lukta jättegott i kupén, då stannade vi och så bröt vi upp burken och åt upp korvarna. Kan jag utveckla det till någonting annat? Och då gjorde jag en paus då och så skrev jag boken Carbecue, hur man då lagar mat på bilmotorn. Det var ju bara en kul grej. Men den tog... Alltså det är den bok som har blivit mest omskriven i olika former överallt och i tv, radio, hela vägen. Det som jag gjorde som en kul grej då, för att kunna vila i det här. Så det kan man också göra.
Vi gör säsong 2 i samarbete med Sportlistan, jobbplattformen som bara är för idrotten. Hitta ditt drömjobb eller din drömkandidat redan idag genom att besöka sportidealisten.se.
Det slår mig bara liksom tanken att... Ja, men motruven, där. Ja, det är liksom... Det är så härligt att höra sådana idéer och tankar och att man just gör och testar, för att jag tror det är det som vi lätt fastna för idag, att nej, men det går inte, ja, det är en dum idé liksom. Men jag tycker det är jätteintressant liksom att höra att ja, men du testar det fram, ja, vi får se om det funkar. Så just den liksom, när jag gjorde researchen här och liksom, ja, blev prisad för en kokbok för att just tillaga på motorhuven, det är såhär, ja, okej. Okay. Det går att göra också. Så det är liksom, ibland behöver vi bara få någon som du till exempel som visar vägen att något funkar, och det här ser likadant när det kommer till förebilder och ser hur de gör. Och så är det lättare att ta efter. Och det känns på något sätt mycket lättare att, ja, men det är klart man kan göra så här. Då. De har gjort det. Så det behövs ju också folk som testar och vågar nya vägar.
Och det var ju ett väldigt stort marknadsföringstrick det där. Det börjar med hur jag ska marknadsföra mig på ett annat sätt. Och då blev det så då när den kom ut, så då blev det väldigt mycket i säkert flera år. Ibland kan det komma fram människor till mig och säga, men du, visst var det du som lagar mat på bilmotorn? Ja, och man tänker sådär, hur kan du minnas det nu? Men det slutar ju då med att jag börjar på att fundera över vad jag ska göra sedan. För just det här med att stå och föreläsa, det gav inte mig något till slut, utan det blev ju så att det var jobbigare att ta sig från Robertsfors till Göteborg och göra föreläsning än att stå och föreläsa. Så jag började på att fundera, är det värt det? Det tar en hel dag och så pratar jag i 2 timmar, så ska jag tillbaka och så ska jag hitta en hyrbilen och så ska jag veta vilket hotell det var jag skulle vara på och vart jag skulle föreläsa. Det där började på att ta för mycket av min tid. Jag började på att tycka att det här var tråkigt. Det var jättetråkigt. Och det var då det kom upp ett jobb på Västerbottens Ilseförbund.
Så 2013 så kom, här blev det en ny resa i din berättelse.
Ja.
Kan du berätta lite vad som fick dig att säga, men det här är ett jobb som jag självklart borde söka, och ta sig igenom den lilla resan? För det är, jag tror många också som hör på det här till exempel, som ser kanske lite jobb som idrottskonsulent. Och hur var det 2013 för din del? Vad var det du såg och reagerade på?
Det jag reagerade på mest, det var att jag skulle kunna få bilda andra människor. Att jag kunde få utbilda dem först i någonting och sen bilda, att man fick den här kedjan att det händer någonting efter att jag har stått och sagt någonting. Jag fick vara med i den där processen och se de här människorna igen som växer på grund av att de sitter och pratar och får lite tankekon, lite frågeställningar att prata om, och se att de börjar på att tillsammans bara, nej men det där var ju ingen bra idé, det här var ju en bättre när vi pratade ihop oss. Och det var just det som driver mig, som jag tycker är så himla roligt, att se det här att jag kommer in med en tanke och så provar jag den på dig och några till, och när jag går ifrån, du har en helt annan lösning på saker och ting. Det var det som driver mig.
Ja, och när du väl, jag tänker så här, det är kanske svårt att minnas exakt hur processen gick till, men på något sätt, du fick jobbet.
Ja.
Och sen så kom du in i världen som en idrottskonsulent. Kan du förklara lite hur, från att du sökte, vad det egentligen innebar en roll som en idrottskonsulent då, till att du sen började jobba, var det någon skillnad där till att börja med? Från att söka till att sen vara i arbete?
Det är ju jättestor skillnad. Du vet, man kommer in som en kreatör och en entreprenör in i en organisation där jag helt plötsligt, efter att ha aldrig varit i den här, att vara anställd förut, kommer in i en värld där det finns ganska tydliga regler på hur man gör saker och ting. Men de reglerna är egentligen inte, eller du måste ju följa reglerna, men sen inom det här så kan man göra ganska mycket. Och där fick ju jag då min utlopp i att, hur ska jag göra, vad ska jag göra? Och då krävs ju också då att jag hade en väldigt bra chef, eller jag har fortfarande en som säger så här, du, är det där ditt uppdrag? Nej, då kanske det inte är det vi ska göra det just nu. Så att jag blev ju fogad in i en mall, en väldigt bra mall. Och fick ju lite grann sluta göra saker och ting och börja göra helt andra saker tillsammans med en massa kollegor. Jag tänkte, helt plötsligt fick jag kollegor, jag som har varit själv. Jätteroligt att kunna som jag sa då, bilda mig med att prata med dem och få olika uppfattningar om saker och ting och gå ut därifrån med en helt annan syn på saker och ting. En syn på barn- och ungdomsidrott. En syn på hur styrelsemötet ska göras. Jag hade ganska klar bild när jag kom in, men jag hade väldigt annorlunda bild när jag gick ut, om jag säger så. För vi har, jag tror att det finns alla människor som har en åsikt om idrott på något sätt. Och ibland så är den inte riktigt rätt, för man tycker för mycket, man pratar med för mycket känslor, man känner någon och så vidare. Och det där fick jag lägga bort här och bara se fakta och se vad är det som ska göras och hur ska vi göra det. Så att den där resan var jättestor för mig personligen. Att foga in mig i någonting som var så fantastiskt roligt. Det blir ju inte till det sämre om jag säger så. Det blir bara till det bättre.
Ja, jag själv har väldigt många frågor kopplat till det här såklart. Men jag tror också väldigt många andra som lyssnar just nu som tänker så här, men okej, vad är det som man har kanske som fördomar möjligtvis till att när man väl är på insidan så att säga av idrottsrörelsen, när man jobbar under Riksidrottsförbundets olika distrikt, så vad är det egentligen som, vad är de största kontrasterna till i ditt fall från innan till någon gång nu under tiden?
En stor kontrast, det är ju det att jag som idrottskonsulent, jag är föreningens bästa vän. Att vara en föreningens bästa vän innebär ju inte att man går in och talar om hur fel de har, vilka fruktansvärt dumma beslut de tar och hur kan de ha en sån här dålig ekonomi och vad har ni gjort här och så här får man inte göra. Utan när man är föreningens bästa vän, då går man återigen in med sina stora öron och sin lilla mun och lyssnar av. Vad gör ni för någonting? Var är ni nu? Och vad har ni tänkt göra? Och börja därifrån. För att jag jobbar ju väldigt mycket med styrelser, med ledare, med föräldrar och med de aktiva. Men aldrig riktigt med enskilda personer. Utan jag jobbar med grupperingar. Och där är ju också det här att det är, hur ska barn- och ungdomsidrott från vår sida utföras? Här finns det hur många, här finns det hur mycket åsikter som helst. Hur den ska höras och många tycks ha rätt och många tycks ha fel. Och jag kan inte gå in och säga att någonting är rätt och fel, utan jag måste resonera med dem. Jag måste bilda dem, sätta mig ner med dem och så bildar vi oss hur vi har tänkt det här. Och får jag frågan, kan du ge synen på hur är det tänk och tycker här? Och då når vi ett bra resultat. Inte resultat, men då börjar ju den här utvecklingen på ske. För utan utbildning så sker ingen utveckling. Och så vidare. Så jag är väldigt noga med att inte döma någon när jag kommer in. Utan försöka hjälpa dem. Och vara väldigt ärlig också och säga att det här är utanför vad jag kan hjälpa till med. Men jag kan ta rätt på vart ni kan gå vidare. I olika fall då.
Och när du säger till dig att det inte är individuella som du jobbar med, hur, jag funderar på kontakten från början. Är det du själv som kontaktar de olika idrottsklubbarna? Är det de som kontaktar dig? Och då tänker jag att då kanske är det en person som du pratar med i vilket fall. Och är det då att du säger till, vi ska vara flera som pratar kring den här frågan? Eller hur ser kontakten ut?
Kontakten som jag, nu är det här väldigt individuellt och så här gör ju jag. Jag får en antal föreningar under mig. Så då kontaktar jag de föreningarna. Antingen försöker man få tag på ordföranden eller ens kanslist eller liknande. Och så, som jag brukar säga då, att man lirkas in på ett styrelsemöte och det är det enklaste. Och nu är det ju så att väldigt många föreningar kanske inte tycker att jag ska komma och lägga mig i vad de gör. Jag är inte föreningens bästa vän från deras syn. Men om jag bara får lirka mig lite grann och börja fråga och fundera med dem högt. Att fundera med en styrelse, hur tänker ni här? Kan man göra på något annat sätt? så börjar man ju få den här kontakten med dem och så börjar man få en relation. Och har man en relation med dem, då kan vi försätta berg, då kan vi göra nästan vad som helst. Men utmaningen är att styrelse byts ut. Ledare byts ut. Så efter 2 år kanske man får börja om igen. Och det är kanske det som jag tycker är så roligt, att det är lite annorlunda människor som jag då får igen börja med och ta samma resa. För det händer ju, ett styrelsearbete ser ganska mycket lika ut. Men beroende på vilka människor som sitter så kan det bli väldigt olika. Och väldigt ogredigt och oförståeligt ibland.
Skulle du säga...
De kontaktar ju även mig när de vet att det är jag som är deras styrelsekonsulent.
Förlåt, jag skulle flika in. Skulle du säga att majoriteten av kommunikation är initialt från din sida när det kommer till arbete med föreningarna?
Jag skulle svara ja på den frågan eftersom jag sitter på dagtid och kan prata med dem. Och det här är ju idékraft, det får man aldrig glömma. De har ett arbete de också. De kanske sitter och pratar med mig på sin fritid. Och de kanske inte kan prata med mig på sitt jobb. Så att då, det mesta brukar man ju som försöka skicka sms till någonting och fråga. Kan jag ringa dig nu eller kan du ringa mig sen? Så man får ett okej att man kan prata med dem. Och det bästa det är ju att ha ett personligt besök. Att man får komma sig in och prata med dem. Med de 4 ögonen eller det blir ju fler om den styrelse. För att få min relationen också. Men det är ändå mest jag som tar kontakt. För jag sitter ju på massa information. Jag har ju inbjudningar till... både utbildningar som information som kommer från kommuner som de behöver och så vidare. Så jag ser ju till att jag har en bra kontakt. Och jag träffar mina föreningar minst 2 gånger per år. Oavsett om de vill eller inte, jag vill säga. För vissa vill ju inte träffa mig så ofta för att de har en bra verksamhet. Så man får vara lite sådär smart.
Och det får man ju verkligen och då ställa följande frågor när det kommer till det senaste året som vi nu går igenom i en pandemi där det troligtvis har skett en stor förändring kopplat till din kommunikation med alla föreningar men såklart hela idrottsrörelsen. Hur har du hanterat hela den här omvandlingen som har skett från det fysiska mer till det digitala?
Det är som en intressant resa, tänker jag. Jag som jobbar med små föreningar på landsbygden. Vi har ju bara 2 stora städer med stora föreningar. Det är ju Skellefteå och Umeå. Sen är det ganska små föreningar. Och i vissa av de här föreningarna så vet de ju just och pass vad det mejl är. Och så ska man börja på att försöka få dem in dem på någon digital. Zoom eller någonting. Men det har ju visat sig flera gånger att ibland så får jag kontakt med föreningar som jag inte haft på grund av att jag kan erbjuda dem att träffas via ett digitalt möte. För det är ju ändå avstånd här. Vi ska köra och träffas. Så att för dem är det jätteenkelt ibland att bara koppla upp sig för en halvtimme. Då måste jag lära dem hur man kopplar upp sig. Och det här är ju också en intressant process där vi blir föreningens bästa vän. Genom att vi hjälper dem att koppla upp och vi kan prata med varandra. Hjälper dem att genomföra årsmöten. Och så vidare och så vidare. Men det som är bistert är ju att jag ser i mina föreningar att det är först nu deras verksamhet har tagit en stor knäck av pandemin. Förut har de kunnat på något sätt bibehålla viss träning ute. Hitta på andra saker. Inte ha kanske känt av allt för mycket för att de är så små och som verksamhet som går ändå att utföra. Men det är nu först de börjar på. Ledarna är slitna. Kan inte hitta på nya övningar. Behöver input. Och ibland har jag också sett tyvärr. Att man har fått lägga ner vissa lag på grund av det här. Och sen de aktiva också har jag sett, det här är också bara personlig reflektion, att de föreningar där man har ungdomar som går i skolan på en annan ort och de har fått distansundervisning, där stannar man hellre hemma än att få på träningar. Att det blir en viss, det blir lättare att bara stanna hemma än att åka. Så det är lite tråkigt. Och jag har ungefär 50 föreningar under mig som jag då håller rätt på i olika frågor och olika samtal och vidare.
Jag tänker på just den här kontrasten kanske hur din arbetsmiljö ser ut med 50 idrottsklubbar och hur det kanske ser ut i ett annat distrikt. Där kan det ju vara, är man uppväxt kanske i Göteborg, Stockholm, Malmö, så är det kanske en sorts utmaning med idrotten, speciellt i då den här tiden med det digitala på så sätt. Men hur kan man, du var inne på lite där med att det kanske reser och sånt där. Det är ju, jag vet ju, när vi har pratat vid förut så är det ju, har det varit en kontrast för dig också med arbetsroll, att i början av ditt jobb så då kanske du behövde åka runt flera timmar för att besöka olika klubbar och arbeta, och du var huvudkontor på en plats och den biten, till att idag så kan du mer jobba närmare klubbarna på ett annat sätt. Men kan man, hur det är kanske ändå något positivt i allt det här, att det har blivit mer digitalt anpassat, så den här tiden som vi lägger ner på att åka runt sparas in för både den ideella kraften men också för din del.
Ja, alltså jag håller med fullkomligt i att ibland har jag åkt ganska långa sträckor och så sen hamnar man just och ringer dem och säger vi fick inte ihop oss, vi kan inte ha möte idag. Ja, men då får man säga ja, men jag vänder. Jag kommer inte. Jag vänder för hem igen. Idag så händer det ju aldrig. För det ser man ju när man kopplar upp så att halva gänget är borta för att det var ett föräldramöte på skolan eller någonting som tog kraften ur dem eller något sånt. Så att för mig är det ju väldigt, det är mycket mindre resor, men jag vill ju gärna resa och träffa dem jag kan träffa. För att det mötet är ju guld värt. Men sen har man fått in foten, så räcker ju med de här Zoom-mötena eller Teams eller att man bara ringer till varandra. Men man måste ha en relation med dem så att man känner dem och vet ungefär vad som händer. Och sen är det ju det att jag sitter ju också mellan då. Jag har ju en kommunkontakt på min kommun. Jag sitter med folkhälsoråd, med landsbygdsutveckling och olika sådana då råd inom kommunen. Och så har jag ju Arvsfonden jag ska hålla rätt på och våra egna projektstöd. Så man sitter som en, man kommer med hemskt mycket information ut i föreningarna. Och ibland vill man ju ut med den här informationen fort. Och då är ju att kunna kalla till ett teamsmöte är ju enkelt än att åka runt i 10 klubbar. Så att allting har en fördel och det behöver inte alls vara nackdelen för min del, men just för verksamheten där ute är det ju inte så kul.
Du nämnde Arvsfonden. Det kan vara så att alla inte riktigt med på här vad det är. Skulle du bara kunna förklara kort vad Arvsfonden är?
Arvsfonden är en organisation där man kan söka pengar. Och då brukar det vara också så att RFSISU är med som en part när en förening söker pengar och växlar upp pengar så att man kan söka till anläggning om man vill bygga nya anläggningar eller om man vill göra jättestora projektsatsningar. Det kan vara att man vill bygga en aktivitetsyta eller någonting, så då har vi den kontakten också och kan hjälpa föreningarna, inte så att vi skriver ansökningar, men vi kan i alla fall försöka hjälpa dem hur de kan göra och hur de ska skriva och vad som ska finnas med och liknande. Så att jag har mycket på min lyra när man åker ut.
Och det är ju det som egentligen, jag tror man inte riktigt har koll på kanske i idrottslivet där ute. Vilken resurs en idrottskonsulent kan vara och att det enda som kostar är kanske ett samtal bort och ringa och fråga. Eller då koppla upp sig och boka upp ett digitalt möte för att egentligen kanske bara fråga. vad kan du verkligen hjälpa med oss? Eller som du kanske svarar tillbaka, vad är det för utmaningar ni har? Och sen så får man ta det den vägen.
Ja, och det kommer skarpa frågor också. Rent skarpa frågor om att hamna i någon situation där de behöver hjälp. Och en idrottskonsulent, vi kan ju lite om mycket. Och det är väldigt noga att påpeka det så inte man går in och kanske börjar tycka för mycket. Istället för att veta vad man säger. Och det vi gör det är ju att få in andra människor som vi vet. Det här är, vi har en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott. Vi kopplar in den personen istället för att han är skarp på det här. Eller att det är en ekonomifråga. Då tar vi och kopplar in rätt personer där. Och det är ibland väldigt utmanande det här med att kunna lite om allt. Men vi hjälper till på bästa sätt. Det ser man ju.
Och kopplat till det, vad är något av det svåraste i arbetsrollen idag?
Det svåraste i arbetsrollen det är nog när vi kommer till en utmaning som vi inte kan lösa. Vi kan inte lösa den. Föreningen kan inte lösa den. Utan vi måste försöka att igen med bildning prata ihop oss och se kan vi hitta en annan väg? Kan vi göra det här? Kan vi bara 2 veckor? Vi tar time out. Andas. Far hem. Sov. Ät. Och så återkommer vi och säger kan vi hitta en lösning på det här? Och det är väldigt frustrerande för mig som är ganska lösningsfokuserad och kan fixa och dona ganska fort med saker och ting. Men till och med jag får lugna ner mig och bli frustrerad och andas och fara hem och vila ett tag.
Och om man kanske vrider på det och säger så här, vad har du kanske fått med dig för tips under karriären hittills som du bär med dig idag alternativt? Vad har du själv för tips att skicka med till lyssnarna?
Det första tipset som jag tänkte till de som lyssnar. Är ni med i en idrottsförening? Det finns, alla idrottsföreningar har en idrottskonsulent. Det finns de som kanske inte ens vet att föreningen har det. Men det är supersmart att ta kontakt med den personen och skapa en relation. För vi sitter ju på en hel del grejer. Vi sitter ju på allt från föreläsningar till hjälp med utbildningar till frågor som har med när det händer tråkiga saker inom klubben eller ekonomifrågor. Alltså vi har ett stort batteri bakom oss som kan stiga in och hjälpa till. Så att det är nog det första tipset. Vi är föreningens bästa vän. Vi kommer inte som poliser som ibland andra tycker att vi ska vara. Det gör vi inte.
Nej, det är så bra. Och då tänker jag att man kanske ska söka in sig på sitt distriktsförbund för att se vem som är sin kontaktperson helt enkelt.
Ja. Och jag tänker också skillnad på mitt jobb och alltså jag jobbar ju för idrottsförbundet och då måste man skilja på att är man en fotbollsförening så är man ju då sitter man i, eller man är ju med i idrottsförbundet på sitt distrikt och jag jobbar med frågor alltså om jag säger så här jag kan inte hur hårt man spänner en båge i bågskytte. Jag kan inte reglerna i fotboll. Jag kan inte hur hårt jag ska kasta en varpa. För det tillhör specialförbundet. SF. Vad jag jobbar med det är inte idrottsspecifika saker. Så att jag kan jobba med att hjälpa till med styrelseutbildningar. Jag kan hjälpa till med om man ska ha projektstöd och om man vill ha en rekryteringsplan och alla sådana här andra saker som inte är idrottsspecifik. Och det där blandar man ofta ihop. Så det vill jag också skicka med att titta vilket specialförbund man är med i och sådana frågor kanske hamnar mest hos dem. Men vi kan ju svara på frågorna om man frågar oss.
Och då tänker jag att det du säger här någonstans det är att din roll och dina kollegor där ute, då tillhör man RFSISU, och sen så beroende på distriktet så kan det vara RFSISU Västerbotten, som i det här fallet är i ditt fall, men det kan också vara Stockholm, Skåne och liknande. Och de SF som du säger där, specifika sporterna, då handlar det om kanske som det stora, vi har Riksidrottsförbundet som är det stora för idrotten, sen så finns det specifikt för en viss sport, då kan det vara Svenska fotbollsförbundet, och de har också sen förgrenat ner i distrikt, så då kanske det är Västerbottens fotbollsförbund eller om det är Stockholms fotbollsförbund och så vidare. Så att den sporten du tillhör, om jag tolkar det här rätt, för att, så att det blir tydligt ut till alla, så den de sporterna som ni har i er förening eller den klubben du är engagerad i, är det sportspecifika frågor så ska man höra av sig till distriktsförbundet för den sporten, medan styrelsefrågor och sådana som inte är sportspecifika är RFSISU.
Du har fattat alldeles rätt. Nu kan vi också svara på mycket frågor, och vi som är idrottskonsulenter, vi jobbar ju väldigt olika över hela landet. I Västerbotten, som jag kommer ifrån, där vi har från fjäll till kust, där jobbar jag med alltså föreningar som har med min ort att göra. Det spelar ingen roll vilken gren de har. Det kan vara fotboll, det kan vara ishockey, det kan vara alla olika sporterna. På andra ställen så kanske man jobbar mest med en konsulent, bara jobbar med hockey, eller att man bara jobbar med motorsport eller någonting. Men vi har ju varit i vårt distrikt att vi ska jobba med flera olika sporter för att kunna hjälpa varandra på ett bra sätt. Så det är lite skillnad där.
Nej, men så är det. Du, jag tänker vi går emot slutet här. Och det finns ju såklart en hel del saker till man skulle kunna fråga om. Men jag tänker så här. Har du möjligen tagit med dig ett idrottsobjekt? Jag vet inte om du fick med dig det. Något som du...
Jag har faktiskt det.
Ja, vad kul. Jag brukar ju liksom nämligen be gästerna att ta med sig något minnesvärt idrottsobjekt, som jag kallar det. Så Lisbeth, vad i så fall har du tagit med dig och varför?
Jag har tagit med mig en silvermedalj som kommer på från veteran-SM från Eksjö för jag vet inte hur många år sedan det är nu. Jag återkommer till idrotten en stund när jag blev veteran. Och det gick ganska bra för mig där då. Men som jag sa då, vi som är kastare, vi får ju då kasta sent på kvällen utanför arenan där alla andra är. Så att jag skulle göra då mitt jag skulle ta alla guld som bara gick i kast, hade jag tänkt. Jag var i jättebra form. Jag var anmäld till gladiatorerna och skulle några veckor efter det här dit och göra den här testrundan. Så första kvällen så skulle jag kasta spjut. Sent på kvällen. Jag kliver in med 9 mm spikar på mina spikskor. Rubbtanbanan är blöt. Och när jag gör avstampet så greppar alla spikarna. Och så skjutsar jag efter rubbtanbanan och sletar av inre vadmuskeln. Hamnade på Eksjö lasarett. Men lyckades ju få iväg det här spjutet, så jag fick en silvermedalj.
Jag sitter bara här och tänker aj när du säger att du sliter av badmuskeln. Men vilken annorlunda, vad ska man säga, prestation för ett silver.
Ja. Och jag insåg efter att lägga på då, det var ju snabbt omhändertagande på kvällen där, och de tittade igenom mig så att jag skulle få blodproppar och massa saker, och jag förstod inte hur illa det var då, men jag kunde ju inte gå så att säga då. Efter det så tog jag då det slutgiltiga beslutet att nej, det är inte värt att vara sjukskriven i ett år för att vara på ett veteran-SM och visa upp hur jävlans duktig jag tyckte jag var och hur bra tränad jag var. Nej, jag gör inte det. Det var inte värt. Så då beslutade jag mig för att nej, jag lägger ner det där. Så är det ju. Alltså, nu är jag ju lite sugen igen. Nej, men jag ska inte in dit igen.
Man ska väl aldrig säga aldrig, har jag fått lära mig i alla fall.
Ja, det är nog så.
Ja, men på något sätt väldigt spännande, och även fast det blir såklart ett hack i hjulet när det kommer till att du inte kunde fortsätta direkt efter det, men ja, jag kan förstå att det är ett minne man ändå tänker på.
Så
att vi får väl se nästa gång vi ser dig på veterantävlingarna igen, helt enkelt.
Ja.
Men du, jag tänker här återigen på slutet här. Jag brukar fråga mina gäster om de har kanske något boktips eller lyssnartips. Det kan vara podcast eller liknande. Är det något sånt där som du har på huvudet och skulle kunna dela mer av?
Jag har tänkt på det där, och för det första så är jag ju, jag läser ju böcker, men jag läser ju kanske inte just nu så himla många. Och jag lyssnar på poddar, men jag är nog lite grann annorlunda än många andra, utan jag lyssnar ju inte på träningspoddar. Jag undviker dem för att jag är ganska, jag håller på med det här hela mitt liv. Och ibland blir det bara mycket, för mycket. Så att jag har ingenting att ge sådär specifikt och tips. Utan leta er fram, fråga andra, ska jag säga.
Helt enkelt testa vad som passar en själv. Antingen är det idrottsspecifikt för det är det man tycker är kul, eller så testar man kanske se från andra perspektiv som du berättar där.
Ja, alltså jag tänker det. Jag är ju ute nu och ser på andras perspektiv på olika sätt. Och mitt dilemma är ju det att jag har varit entreprenör och varit företagare. Och jag är fortfarande kvar där, och det är jättejobbigt för att jag är fortfarande tittar på sådana saker fast jag inte har någonting med att göra. Och med ledarskap och alla sådana saker. Så att, jag tror att man måste hitta sin grej där.
Jag skulle vilja bara säga att jag håller med. Och jag också så här, har du någonting du vill skicka med, en uppmaning eller något till de som lyssnar nu? Att allt ifrån, har du någon fråga du gärna vill ha svar på, till en uppmaning vad du vill skicka med till lyssnarna?
Ja, alltså jag skulle uppskatta otroligt mycket om jag kunde få in lite tips på hur idrotten i Sverige har ställt om. Både barn, ungdomar som vuxna, för att jag tror att här uppe i alla fall, de föreningar jag har, de är trötta. De kan som inte tänka sig hur de nu ska gå ut och spela innebandy på parkeringen bakom skolan eller vars det är. Alltså vi behöver hela Sverige för det, tips på vad kan vi göra? Hur ska vi göra i framtiden? Det kommer inte att bli som förut. Så jag tror att vi behöver dem.
Mycket bra uppmaning. Så att du som lyssnar, tänk efter om ni har gjort något i din klubb, alternativt att du faktiskt har sett andra gjort någonting fantastiskt. Dela gärna mer till oss båda, Lisbeth och jag, och podden. Vi har ju våran Instagram-konto Sportviews podcast, där ni självklart kan tipsa och dela till oss så vi kan sprida det vidare. Och med det sagt tänker jag ju att om man ska kontakta dig, Lisbeth, hur kan man göra det?
Då kan man mejla mig på lisbeth.olofsson@rfsisu.se, eller kontakta dig, för du har ju säkert min mejladress sen.
Korrekt. Jag ser till att ta med det i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet, så kommer man kunna ta snabbt mejladressen där. Okej, men du, vi har ju nått slutet på samtalet, och jag vill verkligen tacka dig, Lisbeth, för att du delar med dig av din berättelse, dina tips, och att du också tar dig tiden att dela med dig av din resa. Så att med det sagt så vill jag verkligen tacka för det här avsnittet, också för dig som lyssnar. Men främst stort lycka till med din fortsatta resa, Lisbeth. Jag tänker att du har fortfarande många eld som du kan arbeta fram med energi och inspiration till alla de du är i kontakt med. Och stort tack till dig som lyssnar på den här veckans avsnitt av Sportviews podcast. Jag hoppas att du gillar lika mycket som jag verkligen har gjort här. Och det finns så mycket mer att ta med sig. Allt ifrån att våga testa Det skadar ingenting att se hur det faller ut. Du vet inte förrän du har provat. Det är okej att göra olika saker under åren. Du måste inte vara fixerad i en roll. Det kommer nya influenser under livet. Men också verkligen att tänk på att lyssna mer. Vi har två öron, en mun. Det kanske finns en symbolik i det att vi kanske ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Så att det finns väldigt mycket att ta med sig här, Lisbeth. Så stort tack för det. Och innan vi avslutar helt och hållet så vill jag också påminna att prenumerera gärna på podcasten. Så att du kan hänga med på alla nya avsnitt som kommer. Och gillar du det så får du självklart gärna ge oss ett bra omdöme. För det hjälper oss att nå dig som lyssnar och många andra där ute. Så att vi blir fler och tar del av fantastiska berättelser. Och vill du veta mer så finns som sagt kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen. Och du är alltid välkommen att höra av dig till mig eller Filip som gör den här podcasten med feedback eller förslag på gäster. Och då når ni oss främst via Sportviews podcast på Instagram. Stort tack igen och ha en fantastisk dag allihopa. Hej!